Då kör vi ljudtestet. Jag både syns och hörs. Det är mycket roligare då. Än ni bara tittar på mig. Det är inte lika roligt. Många tappar intresse direkt. Det är bara jag och min fru kvar ända slut. Jättekul att få predika för er. Det är faktiskt ett tag sedan. Sist det skulle bli dags så fick jag ställa in det samma dag. För vi skulle åka till BB. Det var när Johannes föddes, så det är faktiskt några år sedan. Men nu är det dags. Inte för att åka till BB, men för att predika. Och det är fantastiskt. Hoppas jag haft en skön dag idag. Själv har det varit full rulle. Barnmöte. Passa på nu innan isen försvinner helt och snön. Så det blir en runda till kylas. Så man är lite sådär skidaktig i låren. Och det bjuder jag på. Jag ska bara predika en timme här nu så att jag klarar nog att stå den timmen. Nej, men det var jätteskönt att åka lite skidor. Så det blir lite after ski här och predika för er tillsammans och dela Guds ord. Härligt till ungdomarna. Gott, vill signa er. Det är så kul. Gott gäng, så en god generation. Det är så viktigt att man får växa upp tillsammans flera stycken och känna gemenskapen och känna stöttningen som kristna. Stå på er. Temat för den här predikan är vi gör det omöjliga och Gud gör. Vi gör det möjliga, Gud gör det omöjliga. Vi gör det möjliga och Gud kommer att göra det omöjliga. För er som inte känner mig så heter jag fortfarande Fredrik Gustafsson. Är inte 21 år utan 38 år. Jag var 21 år när jag började predika. Väldigt oerfaren på en gudstjänst i Östeuropa, i Rumänien. Och de frågade mig några dagar innan, du kan väl predika på söndag? Ja, det kan jag väl göra. Och en liten baptistförsamling uppe i Magita, den gamla kyrkan. Nu byggde vi nytt då för många år sedan, 15 år sedan. Och en församling som växer tror jag fortfarande. Och jag var ju också utsänd därifrån församlingen ett år. För många år sedan och predikade då ute i byarna. Sen har jag gått Kotobåsskolan och jag har läst och jag har jobbat i Holsbybrunn som ungdomspastor och haft två mindre församlingar ute i på Vischa. Och sen har jag varit i Hillestorp en runda också. Jag tror att som församling i Skillingeryd så har vi mycket att se fram emot. Jag tror att som församling i Skillingeryd så har Gud mycket för oss den närmaste tiden. Jag tror att som församling i Skillingeryd så kommer vi att få se fantastiska saker hända. Som församling i Skillingeryd så tror jag att om vi är beredda, om vi gör det möjliga så kommer Gud att göra det omöjliga. Om vi som församling i Skillingeryd vågar ställa oss upp och säga det här tror jag på, det här brinner jag för, det här är min passion, det här är vad jag byggt mitt liv på, så kommer Gud att göra det omöjliga, att våran tro får bli också andra människors tro. Vi kommer få se de här bänkarnas tyg slitas lite mer också. Vi kommer få se nya människor i kyrkan. Är vi beredda på det? Är vi sugna på det? Ja, vi är så snälla. Vi är så duktiga. Alla svarar Jesus. Gud vad folk säger, Jesus. Jag tror att vi är på väg mot en brytpunkt där församlingen, där det kristna klimatet kommer att kristalliseras. Även inom den kristna världen, den kristna församlingen i Sverige, så kommer vi se saker separeras. Människor som brinner för ordet, brinner för evangeliet, kommer få stå upp, kommer få stå till svars, kommer att få bekänna färg. Men Gud kommer också att välsigna, bevara och vi kommer få se tillväxt. Församlingar som växer idag i Sverige, det är de tydliga församlingarna. Det är de som gör det möjliga där Gud gör det omöjliga. Där Kristus får vara huvudet för församlingen. Vi kommer utgå ifrån Johannes 2, bröllopet i Kana. Men jag vill också bara först ta er till ett bibelställe i Kolosserbrevets första kapitel. Och den 18:e versen, där står det om Kristus. Vi kan ta från 13, det är fantastiskt hela Kolosserbrevet. Vi börjar från 13 versen i första kapitlet Kolosserbrevet. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, alltså i Kristus, i honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Och så kommer det. Han är, vadå? Huvudet för sin kropp, församlingen. Ta det igen. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Jag tror att problemet är att Kristi kropp, där Kristus är huvudet, där vi är kroppen, inte samspelar. Där huvudet vill en sak, men kroppen gör någonting helt annat. Man möter människor, det kan vara sjukdomar, det kan vara människor som är födda med olika handikapp som säger ja, jag är klar i huvudet men kroppen följer inte efter signalerna, matchar inte. Och jag tror det är många gånger det som är frustrationen hos Jesus idag. Att inte kroppen lyder knoppen. Att inte vi gör det som huvudet vill. Att inte vi som Kristi kropp gör det som han som är huvudet för kroppen, för församlingen vill och längtar efter. Allting han ber oss om, det är att göra det möjliga. Så kommer han att göra det omöjliga. Jag vet inte om du har fått frågan, jag har fått den många gånger. Hur kan man tro på någonting man inte ser? Då kommer till mig och säger, hur kan du som är kristen, hur kan du tro på någonting? Hur kan du tro på en personlig Gud som du inte kan se? Är någon av er som fått samma fråga? Vad säger man? Jag vet inte. Hur kan man tro på någonting som inte man kan se? Visst är frågan berättigad? Visst är frågan viktig? Och man upplever idag i samhället bland jobbarkompisar, folk man möter, att det finns en längtan, det finns en hunger, det finns en törst efter att få svar på, finns det något mer än det jag har runt omkring mig? Finns det någon som har skapat mig? Någon som har en plan för mitt liv? Någon som har planerat en evighet för mig? Och man får frågan, vem är Gud egentligen? Vem är Gud egentligen? Och hur kan man lära känna honom? Vi vet att evangelierna, hela Bibeln, hela Nya Testamentet pekar på Jesus. Vi vet att Guds ord, det har som syfte att peka på Jesus. Vi vet att Gud blev människa. Jesus blev människa. Att ta våran synd, men också för att vi skulle förstå vem Gud verkligen är. Vem vi skulle förstå vem Gud verkligen är. Så hur lär man känna Gud? Hur förstår vi vem Gud är? Hur förstår vi hur Gud tänker? Hur förstår vi hur Gud prioriterar? Hur förstår vi hur Gud känner? Hur förstår vi hur Gud agerar? Jo, genom att lära känna vem då? Jesus. Och Jesus han presenteras i evangelierna för oss. Och Jesus han pekar på Gud. Och sanningen är då att Bibeln ger oss ett fullkomligt svar, en fullkomlig bild på vem Gud är, hur han tänker, hur han agerar. När vi lär känna Jesus Kristus så lär vi känna den osynlige Guden. Hur kan du tro på någon du inte har sett? Jag tror på Jesus. Jag har sett vem Jesus är. Därför är inte Skillingaryds missionsförsamling, eller därför är inte församlingen i Skillingaryd. För församlingen i Skillingaryd är alla Jesus-troende som är födda på nytt. Vi har inte grundat den här församlingen. Vi existerar inte för att endast tjäna en Gud som är ande. Bibeln säger ju att Gud är ande. Men vi är inte grundat för att tjäna en Gud som finns någonstans bortom molnen. Vi ska fara bortom molnen. Ja, den här sången kan vi, va? Men Gud finns inte bara långt bort i kosmos. Utan han finns också här, närvarande på jorden. I det mest fantastiska som kunde ske. Inkarnationen, kom ett svårt teologiskt ord. Inkarnationen, Gud blev människa. Gud blev kött. Gud kom till oss. Gud blev människa. Visst är det stort? Gud blev en människa. En Gud som var villig att lämna himmelens härlighet. Och födas rakt in i den här jorden. På den här platsen. En Gud som blev som oss. En Gud som fick möta prövningar. En Gud som blev hungrig. En Gud som fick möta svårigheter. Men som gjorde det på ett fulländat sätt. Detta är fantastiskt. Gud blev människa. Han som skapade universum. Lyssna på det här är bra. Han som skapade universum var tvungen att lära sig att gå. Ni som har små bebisar som växer till framåt 9-10 månader. Då börjar de krypa. Sen är det full rulle. Sen är det goa förbi. Han som skapade universum, han var tvungen att lära sig att gå. Stort. Gud blev människa. Varför? För att Gud inte längre skulle vara ett mysterium för oss. Gud skulle inte vara en Gud i dunkel. Gud skulle inte vara en Gud långt bortom molnen. Gud skulle vara närvarande. Vi skulle lära känna Gud genom hans son. Hans son blev en människa. Grundläggande teologi. Och Gud har visat vem han är i Jesus. Hur han tänker, agerar, hur han känner och så vidare. Och för församlingen är Kristus huvud. Har vi en spännande tid framför oss? Jag tror det. Och det kommer bli ännu mer spännande när vi än mer låter kroppen göra som huvudet tänker. Det är en enorm utmaning. Det är den längtan Jesus har för oss som församling. Att vi ska göra som han tänker. Nu läser vi bibeltexten. Det är det första undret Jesus gör i sin tjänst. Är på ett bröllop i Kana. Johannes evangelium, det andra kapitlet. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: de har inget vin. Jesus svarade: kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit. Hans mor sade till tjänarna: gör vad han än säger till er. Nu stod där 6 stenkrukor. Sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Och Jesus sade: fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem ända till bredden. Sedan sade han: ös nu upp. Och bär in det till världen. Och de gjorde det. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade därför på brudgummen och sade: varenda människa sätter först fram det goda vinet. Och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Jag kan stanna där. Jag vill ge dig 5 stycken nycklar, 5 stycken bilder, 5 stycken utmaningar på vad Jesus som huvud säger om Gud. Om vi ska lansera ett nytt varumärke, en ny produkt, en ny skiva, så är den första intrycket oerhört viktigt. För på veckor sedan spelade ju de grabbarna in här med Free Light, spelade in en ny, vad det är, inte CD heter det inte, men en singel. Demo. Och min telefon hemma, du har ett sms, ja, öppna det. Du har fått snart, aldrig varit med om det innan, man kan väl skriva ett sms med text och sen någon dataröst som läser upp det här smset då på halvknacklig datorsvenska då. Och så tryckte jag så här, du har fått ett sms från Alfred Ullemark, och sen läser han, kom den här rösten och presenterar den här demon då. Jag tycker det var så fräckt, det var svårt att höra vad den här datorösten sa. Men jag kommer aldrig glömma den lanseringen på det sättet de gjorde det. Den skivan måste jag ha. Jag har inte fått den där, men jag lovar den. Signerad. Med första intrycket av någonting. Om du har en stor produkt och ska lansera den i Sverige, då är första intrycket oerhört viktigt. Första lanseringen, första reklamen. Man ser på TV, reklamtiden är ju otroligt viktig för olika produkter och olika företag. Jag minns en vikarie vi hade på högstadiet. Han skulle vara, nu hade sån här teknik och vi producera. Han kom in lite halvnonchalant, sätter sig på stolen, slänger upp fötterna på skrivbordet här och säger, jag ska vara er vikarie den här våren. Han hade gjort sitt första intryck. Han hade inte en chans att få ordning på den klassen efteråt. Det var inte någon som tog honom på allvar. Men hans första intryck, det var liksom bara, ja, vi vet vad vi har dig. Sen kan han kämpa hela våren och försöka bli seriös igen. Gick inte. Man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Vad vill jag säga med detta? Jag kommer inte ihåg det. Jo, det vet jag. När Gud ska lansera sin församling, när Gud ska lansera Jesus, när Gud ska lansera Jesus tjänst på jorden, sin första intrycket, så gör han det på ett fantastiskt sätt, eller hur? När Gud blev människa så föds inte Jesus på Hotel Hilton i Jerusalem, utan i ett stall i Betlehem. Hans första kompis var geten Bengt, eller förlåt, någon Bengt här, eller någon ko eller något får. Hej då, i ett litet stall. Ha? Herdarna var de första som fick komma och hälsa på. När församlingen föds på pingstdagen så gör han det inte på det sättet som jag skulle gjort det. Jag skulle skickat ut utskick och läst upp, då var han på den övre salen, då dimper den heliga anden ner och utkommer de utraglande och talar i nya tunga. Så folk, de tror att, vad gör ni? Ni är ju fulla på förmiddagen. Så lanserar Gud sin församling. Läs apostlagärningarna, rätta mig om jag har fel. När Jesus ska börja sin tjänst, när han är 30 år, så gör han det på en fest, mitt i vardagen. Han räddar festen därför att vinet har slut. Spännande. Och vi vet att Gud gör ingenting oplanerat. Gud är universums klokaste person, universums visaste person. Han gör ingenting oplanerat, han gör ingenting ogenomtänkt. Samtidigt så krockar det med vårt sätt att göra olika saker. Eller hur? I alla fall mitt sätt. Jag ska kanske inte gjort på det här sättet. Punkt 1, nyckel 1. Jesus, han visar på en Gud som trivs ibland vanliga människor. I vardagliga sammanhang, i både vardag och fest. Jesus, han gillar att hänga med Andersson och Petström och Lundström och jag. Jesus, han älskar att umgås med människor i olika sammanhang, i både vardag och fest. Där, mitt i verkligheten, börjar han sin tjänst. Han började inte i kyrkan, han började inte än i synagogan, utan på ett bröllop i Kana. Inte instängd i en kyrka, utan mitt i livet, mitt i verkligheten, där vill Jesus vara. Därför att Jesus, han trivs med vanliga människor i vardagliga miljöer. Alltså Jesus och hans lärjungar var så trevliga så de var till och med inbjudna. När bröllopet i Kana var, så var man angelägen om att bjuda in Jesus och hans lärjungar. Och Jesu mor var också med. Och jag önskar att vi kom till den jag ska inte säga kändiskapet, men vi kom till den punkten att är det något sammanhang så är man angelägen om att få med oss. Den och den måste få med. Han är, hon är så intressant. Han har någonting, den har någonting. De var inbjudna. Vi är duktiga på, nu ska vi inta liksom. Här kommer vi. Nu ska vi inta den här platsen. Så då när vi är på en fest, nu ska vi inta. Det är mycket godare att vara inbjuden. Mycket godare att vara inbjuden till festen. Det står att Jesus och hans lärjungar, de var inbjudna på bröllopet. De var inbjudna att dela livet på den här festen. Att dela vardagen på den här festen. Och visst är det en utmaning att sträva efter att folk ska vara angelägna om att just vi kommer. Och tyvärr så har vi gått åt andra hållet. Vi gillar våra frostade glas, vi gillar våra gardiner, vi kikar ut lite. Och är det för mycket dunka, och nu gömmer vi oss, nu är det någonting de håller på med där borta. Det är inte Guds tanke. Guds tanke är att vi ska vara mitt i festen, mitt i sammanhanget. Inte som någon svans, utan som huvud. Inte som någon som bara hänger med och kopierar, utan som ljus i mörkret, som salt i förruttnelsen, som en stad på berget. Det är vad Jesus kallar oss till. Hallå? Det är vad Gud har tänkt med våra liv. Och det bekräftas, och det ser vi när vi möter Jesus i evangelierna. Vet att Jesus hade ett öknamn? Jag vet inte, du kanske har öknamn. Jag har säkert många öknamn. Ja, det finns mycket att hitta på. Jesus, han kallades för syndarnas vän. Det var det namnet han fick av fariserna. Där kommer han, syndarnas vän. Han som hänger med tullindrivare, han som hänger med prostituerade. Han som hänger med den och den. Han som hänger med den som jag vet gör det och det och det. Han kallades syndarnas vän. Varför? Jo, därför han levde mitt i vardagen. Han levde mitt i världen, men inte av den. Stor skillnad. Men vi har satt oss på läktaren många gånger. Och vi är så duktiga på läktaren. Vi sitter där. Ja, men om någon i kyrkan gör någonting extra, nu ska du inte tro att du är någonting för att du gör det, eller du åker iväg där, eller du fixar med det. Och vem tror du är? Du sitter där framme och du gör det och du kör så. Vi är så duktiga att kommentera HV när de spelar. Nu skulle se mig på isen. Det skulle inte vara så kul kanske, men vi är så duktiga att sitta på läktaren och kommentera. Och jag tror att det är hög tid att komma ner på planen. Första punkten. Jesus visar på en Gud som trivs bland vanliga människor i vardagliga sammanhang, i både vardag och fest. Punkt 2. Jesus, han visar på en Gud som möter varje människas verkliga och vardagliga behov. En ny fråga. Vad kan vi komma till Gud och be om? Allt. Precis allt. Jag tänker om någon skulle säga så här. Ja, det är så här att jag har en fest nu till helgen och jag har inget vin. Jag tror att vi skulle kunna be om 100 liter vin här ikväll så vi kan. Det går ju inte. Det går ju inte. Det hade spridit sig någon liten spänd atmosfär här inne. Nu får vi nog snacka med den där killen eller tjejen. Va? Det är, nu börjar det. Nu får det vara någon måtta med idiotin. Och med rätta, va? Jag håller med. Men Maria, vad gör hon? Jesu mor. De har inget vin. Och Jesus och Maria säger, de har inget vin, säger Maria. Det är precis vad han gör, de har inget vin, du måste fixa det här. Vinet har tagit slut. Hon vet vad hon håller på med. Här kommer ett vardagligt problem. På den här festen tog faktiskt vinet slut. Jag kan säga så här, i vårt försupna land med så mycket alkoholproblem så blir det givetvis en krock när man läser. Men jag tror tyvärr vi kan inte läsa våran bibel med svenska glasögon i det här sammanhanget. Det går inte. Jesus han kom inte från Höga Bråten. Eller från Fåglabäck. Jesus han föddes i Mellanöstern. Jesus växte upp i Mellanöstern. Jesus drack vin. Och det här är ingenting med fylleri och, eller svineri att göra. Spännande. Hej, HDMI. Men vinet tog slut på bröllopet som kunde vara i flera dagar. Och det hade med heder att göra. Det hade med aktningen för festens värd att göra. Jag var på ett bröllop en gång. Jag var vigselförrättare på ett bröllop. Där glassen tog slut. Det var ju lite pinsamt. Jag köpte in glass och det räcker. Glassen tog slut. Mitt under desserten. Och det var ju liksom, ja det fixar vi va? Det kan vi överleva att glassen tar slut. Men det här var desto mer pinsamt. Vinet tog slut mitt under festen. Där satt de alla gästerna. Och en fest som håller på i flera dagar och maten eller drickat tar slut, då tappar man ansiktet. Om något tog slut. Och Jesus han stod inför ett vardagligt problem. Ett vardagligt behov. Och tänk att Jesus brydde sig om det. Kom ihåg, inget problem är för litet. Inget problem är för stort för att Gud inte ska bry sig om det. Ingen längtan är för liten, ingen längtan är för stor för att Gud inte ska möta det. Punkt nummer tre. Jesus, jag har fem punkter. Jesus visar på en Gud som bryr sig mer om religion. Mer om människor än om religion. Jesus, han visar på en Gud som bryr sig mer om människor än om religion. Kommer vi till en känslig punkt? Kommer vi till en viktig punkt? Vad är det Jesus egentligen gör? Jo, där stod sex stycken stora stenkrukor som rymde omkring 100 liter var. Det är ganska mycket vatten, 100 liter. Det stod sex stycken, 600 liter under de här med vatten. Och det här var inte vilka stenkrukor som helst. Utan det här var stenkrukor som de mest riktigt rättroende judarna använde för sina reningsceremonier. Därför att de trodde att all kontakt med kosmos gör det smutsig. Allting som har med det som är utanför gör det oren. Så det första man gjorde det var att tvaga sig, rena sig, en reningsprocedur. Och Jesus han såg sin möjlighet att använda just de här stenkrukorna. Och han tog de här religiösa föremålen. Alltså tänk, här under har vi vår dopgrav. Tänk om Jesus kommer och säger, hörni, jag tycker ni ska ta bort locket och fylla upp lite vatten här nu. Så låt barnen leka lite. Det krockar ju, det går ju inte. Det är våra grejer det här. Det är faktiskt så här. Att för Gud så är det här trä, dust, vad heter det på svenska, damm. Det är trä, damm, cement. Ska vi ännu tuffare? Gud skulle kunna riva ner hela den här byggnaden. Det är bara för att vi ska författa detta. Han kan riva ner hela den här byggnaden och inte förlora någonting ändå. Därför att för honom är det inte byggnaden som är det väsentliga. För honom är det oss. Det är vi som är templet. Det är oss han vill ha. Så är det gott att sitta inomhus. Men Gud kan ha det här och mista det. Det är faktiskt så. Och vad är det Jesus gör? Han tar 6 stycken religiösa föremål. För fariseerna och saddukeerna. Och de var ju, alltså, ta de här föremålen. Ta och fyll upp dem med vatten. Kom igen nu. Jag vill använda just de här föremålen. Och detta är vårt problem. Att vi vårdar våra religiösa symboler, våra religiösa föremål. För vi har lagt ner våran tid i dem. Vi har lagt ner våra pengar i dem. Vi har lagt tid våran svett. Vi har ju fixat det här. Vi har gjort det så snyggt. Det är jättegott. Men Gud behöver dem inte. Gud är inte beroende av dem. Gud är mer beroende av dig. Gud är mer längtan i sitt hjärta att få möta dig än lokalerna. Och jag tror ibland att vi är så intresserade av våra religiösa former att vi nästan finns till för formerna än att formerna finns till för oss. Att vi nästan finns till för formerna när det är formerna som är till för oss. Det är bra med traditioner, det är bra med former, det är bra med nattvardsprogram, det är bra med mötesordningar. Men ibland så känns det som att vi är till för ordningen när ordningen är till för oss. Hänger ni med? Och Gud har aldrig tänkt att vi skulle vara till för dem. Och det här var ju fariseernas stora problem. De hackade, de anklagade, de var ju på Jesus hela tiden. När Jesus botade en sjuk på sabbaten, då var de på honom direkt. Då var de på honom direkt. Hur kan du bota en man på sabbaten? Du bryter den religiösa ordningen. Jesus svarade dem, blev sabbaten till för människan eller människan för sabbaten? Och vad är viktigast för oss? Att vi vårdar våra traditioner, att vi vårdar våra former, att vi vårdar våra ritualer, våra föremål, våra verksamhet. Än att vi gör som Jesus i det här radikala handlandet. Det viktiga är att vi fyller behoven. Än att ta hänsyn till några religiösa stenkrukor. En väsentlig skillnad. Att fylla behoven mer än att bevara religiösa former. Har ni tänkt på det? Skulle Jesus kunna bli medlem i församlingen? Jag undrar vad som hade hänt då. Tänk om Jesus säger att jag skulle bli medlem i församlingen. Passar nog inte in i sammanhanget. Spännande. Jesus visar på en Gud som bryr sig mer om människor än om religion. Punkt 4. Åkar ni 2 till? Det var 2 som svarade. Härligt. Punkt 4. Jesus visar på en Gud som gör det omöjliga om vi, du och jag, gör det möjliga och ibland det löjliga. Jag lyssnade på en pastor från Malmö och talade utifrån det här ämnet. Jag har också predikat över det. Jag blev så fascinerad och utmanad från Öresundskyrkan, Malmö United, en pingstförsamling som tillhör en av Sveriges mest växande församlingar idag. De får ha dop ofta, väldigt ofta. Det kommer nya människor till kyrkan ofta. Varför? Jo, därför att de vill leva ut det som knoppen vill. Och vara till lags i vardagen. De får se många människor komma till tro. Och han säger just detta. Om vi gör det möjliga, om vi gör det som ligger på oss, om vi gör det som vi kan, så kommer Gud göra det som han kan. Om vi presenterar våran tro på ett enkelt sätt, så kommer Gud göra det omöjliga och lägga en tro i den människas hjärtan. Om vi gör det möjliga ibland löjliga, så kommer Gud att göra det omöjliga. I somras så var jag och Anna-Maria och familjen, vi skulle åka på picknick. Vi åkte till ett nytt ställe. Ja, var åker man? Vi valde mellan, ska vi åka till Hörle eller ska vi åka? Ja. Vi åkte faktiskt till Vrigstad. Vi åkte, det är sant, alltså, vi åkte till Vrigstad, vi åker på en picknick. Ibland så får man med om fascinerande grejer. Vi satt oss i bilen och åker till Vrigstad. Det är inte varje dag man åker till Vrigstad. Det händer inte så mycket i Vrigstad. Så kom vi mitt i det här samhället. Man får ju passa på för att liksom, tjum, passerar man i samhället. Nu, så fort det går det. Och mitt i samhället så upplever jag att Gud talar till mig. Jag fick se en skylt, står badplats. Ja. Alltså, kostningen var ju bara 50 meter framför. Det handlar snabbt. Jag började liksom dela med frugan. När ska vi åka rakt fram eller svänga? Badplats, ska svänga här. Jag tror vi ska svänga, så jag. Vi måste nog svänga här nu. Ja, svänger vi. Kom till en badplats. Det var ganska på sensommaren. En av sommarens sista dagar. Kom till en badplats. Det var 7 människor där. 8 kanske. Någon katt som strök omkring. Och där fanns en familj, en mamma med barn. Och det visade sig att den här mamman kom från Rumänien. Och jag började prata med henne och blev chockad. Det kom en flintskallig man, svensk, och pratade rumänska. Så var min fru framme och tog över. Och vi fick en fantastisk kontakt. Och det visade sig att ja, det var på något sätt fött ifrån Gud att vi skulle möta dem. Att vi skulle åka till Vrigstad på picknick. Att vi skulle svänga vänster mitt i samhället till en badplats. Komma till en badplats, det finns 7 personer och en katt. Och träffa just den här kvinnan med sina barn. Vi träffar hennes man senare. Den situationen de hade, de kom till Sverige för en tid sedan. Men så säger jag inte. Men de behoven de hade, helt övernaturligt. Varför? Jag gjorde det möjliga. Jag svängde vänster. Min fru säger ja. Är löjliga, gå fram till den här kvinnan. Börja prata om min knackliga rumänska. Och det omöjliga är att vi ser saker, spännande saker hända. Ett vardagligt problem. Vardaglig situation. Och Jesus, han visar på en Gud som gör det omöjliga. Om vi, du och jag, då, jag gör det möjliga. Och ibland det är löjliga. Ibland så är det inte bara upp till Gud. Och vi säger, nu har jag bett, nu är det upp till Gud. Åh, nu har jag gjort mitt. Nej. Kom igen, säger Gud. Du måste göra mer. Vid uppryckelsen så står de och tittar liksom uppåt. Och tittar ni på oss, säger änglarna. Ja, vi tittar på Jesus. Ja, men det är dags att vända er om och göra som han har lärt er. Dela med er av det Jesus gjorde. Och vi har bett och vi har kämpat. Och vi ska inte sluta be. Men vi ska göra det möjliga. Vill du se församlingen i Skillingaryd växa, så ska vi, du och jag, göra det möjliga. Ibland är det löjliga. Och Gud kommer göra det omöjliga. Jesus har gjort sin del. Huvudet är färdigt. Huvud, axlar, knä och tå. Gud, Kristus, han har gjort sin del. Han har gjort sin del. Nu är det härifrån och neråt. Nu är det vi som Kristi kropp som ska börja agera. Som ska börja handla. En liten stund till. Ibland kommer min fru. Min fru säger, använd inte mig i predikan varenda gång. Man kan inte låta bli från. Det finns så många tacksamma ämnen. Ibland kommer Anna-Maria och säger, du måste dammsuga golvet. Jag ligger i soffan och kollar på någon match eller någonting. Inte nu. Ja, du dammsuger golvet och så kommer bonusen. Och så torkar du efter med. Sen går en halvtimme så kommer hon tillbaka. Har du inte dammsugit än? Har du inte torkat golvet än? Och då säger jag, nej, men jag har tänkt göra det. Jag har tänkt göra det. Jag har tänkt att gå ut och göra det. Så får man en kvart till. Så kommer hon, men jag har faktiskt tänkt. Jag har tänkt att göra det. Är det slogan för församlingarna? Vi har tänkt att göra det. Vi har tänkt att ta tag i det. Vi har tänkt att förändra. Ibland är det faktiskt handling som gäller. Givetvis är Guds kärlek prestationsfri. Alltså vi kan ju gå på lågväxel. Vi kan tuffa fram genom hela livet. Vi kan leva i en tynande gemenskap. ända till pärleporten. Och Gud, han kommer älska oss hela vägen. Hela vägen. För Guds kärlek är prestationsfri. Den bygger inte på tack och lov för vad jag gör, vad jag presterar, vad jag fixar. Utan den bygger på korset, försoningen, nåden. Men när vi ställer oss till förfogande och gör det möjliga, kommer Gud att göra det omöjliga. När vinet tar slut så säger Jesus, spola upp lite vatten. Men vi säger ju direkt att du har inte fattat grejen, Jesus. Det är inte vatten de behöver, det är vin de behöver. Men de gjorde det möjliga. De hällde upp vatten. Vatten hade man. 600 liter vatten. Det tar en stund att bära det och hälla i det. 600 liter vatten. De gjorde det möjliga. Kanske lite löjligt. Vinet tog slut och man bär in vatten. De gjorde det möjliga. De gjorde det löjliga. Gud, Jesus, gör vad då? Det omöjliga. Det omöjliga. Och ibland känner vi så här. I alla fall gör jag det. Här står jag med mitt vatten och öser. Hände ingenting. Men plötsligt förvandlar Gud vattnet till vin. Och vi får se ett mirakel. Vi får se en förändring. Vi får se saker hända. Att göra det enkla. Att hälsa på någon. Att klappa någon på axeln. Att ringa det där samtalet. Att ställa den här frågan. Men det känns ju så löjligt. Det känns ju ofta så banalt. Men det är det möjliga. Och gör vi det möjliga så kommer Gud att göra det omöjliga. Hela evangeliet är ju fullt med sådana tillfällen. Kommer du ihåg när Jesus hade undervisat hela dagen och folket var hungriga därför att det fanns 5000 män. Så kommer kvinnor och barn. Det var en enorm folksamling. 5000 kvinnor, det kanske var 10-12 000. Enormt mycket människor. Och alla var hungriga, det fanns ingenting att käka. Så vad gör de? Skickar ut lärjungarna, går och ser om de hittar någon mat ibland folket. Kommer tillbaka liksom. Ja, vi har 5 bröd och 2 fiskar. Alltså det är ju, jag lånar lite från Rebeckas leksaker. Tänk om jag kommer till er så här, hörni, efter mötet nu. Så jag har varit borta på Ragges här nu, eller vad heter det, Q8. Köp en 60 gram så strips. Ska vi äta? Bjuder jag på smaskens. Får vi ta för jag äter riktigt mätta här nu. Det var ungefär så som lärjungarna kände sig när de kom tillbaka. Med 5 bröd och 2 fiskar. Ja, här har vi. Nu är det party. Nu ska vi äta oss riktigt mätta här. Bra, bra säger Jesus. Ni har gjort vad ni har kunnat. Ni har gjort det möjliga. Löjliga. Mm. Nu kommer jag göra det omöjliga. Och det blir 12 korgar över. Då kommer min 5:e punkt. Jesus han visar på en Gud som gör långt mer än vad vi kan hoppas på. En Gud som gör långt mer än vad vi kan drömma om. En Gud som ger tillbaka i överflöd. När 5 bröd och 2 fiskar blir 12 korgar över. När vinet är slut mitt på festen. Och Jesus han gör liksom inte en liten... Ja, vad heter de? Bag in box. Det var inte många litar den sån där. Jag köper inget. Jag dricker inget alkohol. Tack. Klarar mig ändå. Jag är beroende av den heliga ande istället. Men han ger det bästa. Och han ger överflöd. 600 liter. Det blir nog över. 600 liter. Av den bästa kvaliteten. Han ger det bästa. Och han ger mycket. Och om så ser vi det evangeliet. Gud ger alltid mer. Gud ger alltid överflöd. Och Gud vill också möta med dig den här eftermiddagen. Hela det här sammanhanget med bröllopet i Kana vill visa oss att Jesus alltid har nya möjligheter för oss. Tyvärr är det så att många kristna också har hamnat i stagnation. Stagnation är när man stannar upp. Man slår ner bopålarna. Man nöjer sig. Här ska jag vara. Kommer du ihåg när Jesus går upp på förklaringsberget. Och Petrus och Johannes är det väl som följer med upp dit. Och Petrus säger, här är ju gott att vara. Här ska vi bygga hyddor. En till Mose, en till Elia och en till Mose. Här ska vi stanna, va? Och sen säger så kommer Guds rösten, ni känner till sammanhanget. Och det är dags att gå ner. Och Jesus säger, vi ska inte vara uppe för alltid. Det är gott att gå upp på berget och möta Jesus och möta Guds kraft. Men vi ska också gå ner från berget och möta människorna. Men många kristna har hamnat i stagnation av olika sammanhang. Man har stannat upp, slått ner bopålarna. Man är nöjd med det man har. Och Gud vill säga till dig den här eftermiddagen också, jag har mer för dig. Jag har nytt vin att fylla i din livs stenkruka. Det var en väldigt dålig bild, men så är det. Jag vet, vi gick på kutte på skolan, så hade vi just den här texten, väldigt kort. Och så skulle vi identifiera oss med någon av personerna i den här texten. Och vi hade en riktig djuping bland våra pastorskollegor. En riktig djuping. Ja, jag är Jesus, jag är Maria, jag är tjänarna och jag är den. Så kom han till honom då. Vem var du i den här berättelsen? Jag var stenkrukan. Jag var stenkrukan. Alla bara, hej, be för dig. Men samtidigt när man tänker efter, det var inte så dumt. Jag tänkte efter igår på det faktiskt. Det var inte så dumt. Om du är en stenkruka så vill Gud fylla dig med sitt goda pålande vin idag. Han vill välsigna dig idag. Han vill ge nytt vin in i ditt andagsliv. Han vill ge nytt liv in i ditt äktenskap. Han vill ge nytt liv, nytt vin i din ekonomi. Han vill ge nytt vin i ditt offrande på det sociala planet. Han vill ge nytt liv, nytt vin i ditt sätt att lovsjunga och lovprisa Gud. Han vill ge nytt vin i din yrkesroll. Han vill ge nytt vin i din roll som pensionär eller som förälder. Han längtar efter att förvandla vatten till vin på varje område i våra liv. Summering. Kristus är kroppen. Och vi utmanas att som kropp göra det som huvudet vill och tänker. 2. Vi behöver ha en finkänslighet så att vi känner signalerna från huvudet in till kroppen och handlar därefter. 3. Det är tid att lämna stenkrukorna och söka oss till huvudet. Traditioner är bra. Men de är till för oss. Vi är inte till för dem. 4. Låt oss bli en församling som visar på en Gud som bryr sig om vår nästa. Som bryr sig mer om våra nästa än av religiösa traditioner. En kyrka som inte gömmer sig bakom nerrullande patienter utan vi möter sin nästa i både vardag och fest. En kyrka som vill göra det möjliga och ibland löjliga så att Gud kan få göra det omöjliga. Gud längtar efter att få röra vid varje område i ditt liv. Inget är för litet och inget är för stort. Amen.